God morgon. Jag tänkte läsa från Kolosserbrevet som är texten som predikan handlar om. Det är Kolosserbrevet 2, vers 13-15. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöja när han triumferade över dem på korset. Har ni någon gång varit med om någonting som såg ut att allt skulle bara förloras? Kanske ni har någon gång varit med på någon fotbollsmatch eller bandy eller ishockey när det är 0-4 och den andra teamet är 4 och ditt lag har 0 och det är 2 minuter kvar. När jag var 15 åkte jag till min första fotbollsmatch, Manchester United såklart. Det var Manchester United mot Liverpool. Och så jag var med min vän Jonathan som tittade på dem varje vecka. Och han ville att det skulle vara roligt för mig. Det var min första upplevelse av live fotboll. Men det tråkiga var att med 10 minuter kvar var det 3-0 till Liverpool. Bu var det. Ursäkta om ni håller på Liverpool. Eller ursäkta inte, nej. Manchester United-fansarna, de började åka hem tidigt. Det var så tråkigt. De hade ingen lust att vara kvar. Men min vän och jag, vi väntade till slutet. Och han bad ursäkt hur många gånger som helst. Ursäkt, det var min första fotbollsmatch. Men sen, plötsligt, 5 minuter kvar, gjorde Manchester United ett mål. Vi hoppade, vi skrek. Vilken upplevelse. Jag var så nöjd att bara se ett mål. Yes. Men 2 minuter senare, ett mål till. Nu var det spännande. Nu var det 3 till Liverpool, 2 till oss. Oj, oj, hur ska det gå? Men på slutet i övertid var det 3-3. Så spännande. Nu skulle vi inte förlora längre. Nu kunde inte Liverpool besegra oss utan vi kämpade på sista minuten. Vilken känsla det var. Allt inom 10 minuter. Och det var början av en period när jag började åka till Manchester United matcher faktiskt. Det var så bra. Det gick djup i mig, förstår du. Känslan när ditt lag gör en mål, det är så skönt. Känslan när ni håller på att förlora, sen gör ni mål. Åh, det är ju ännu skönare. Det som ibland ser ut som tragedi eller förlust är inte alltid det till slutet. Saker kan ändra på ett märkligt sätt. Och jag vet med Manchester United, de blev ganska bra av att vinna på sista minut under den tiden. Det som ser ut som tragedi är inte alltid så. Särskilt när Gud är inblandad. Han kan göra om allting till en mirakel. Och det är precis vad vi firar idag. På lång fredag. Jesus hade kommit som världens räddare. Han uppenbarade sig själv som Guds son. Den som kunde bota sjuka. Den som befriade bundna. Den som uppväckte de döda. Den som kunde förlåta synder. Men nu plötsligt blev han förrådd. Han blev fängslad. Vi har Peter som förnekar honom. Vi har överste prästerna som behandlar honom illa. Och sen blir han korsfäst som en kriminell. Det var tragiskt att Jesus behövde dö. Jag har läst, under det här termin har jag läst Johannes evangelium. Och så när jag läste här, när Maria, Jesus mor, hon tittar på Jesus när han är på korset. Jag tänker, vad tänkte Maria då? Vad tänkte hon? Jesus hade varit ett löfte till henne och till hela världen. Vad tänkte hon då när Jesus var på korset och han säger, kvinna, det här är din son. Och Jesus överlämnar Maria till Johannes. Vad skulle hon tänka? Det är visst, sorry, att Jesus behövde dö. Men det är inget hopplöst, sorry. Ingenting kan vara hopplöst när Gud är inblandad. Ingenting kan vara hopplöst när Gud är inblandad. Men just nu det här ser inte ut som seger. Det ser inte ut som Guds plan har fungerat. Fast det här var Guds plan från början. Vi ska titta igenom Kolosserbrevet, för det här är berättelsen bakom vad händer som Kristus läst. Det här ser vi Guds blick om vad händer. Gud var i kontroll hela tiden. Så ser vi i den här texten från Kolosserbrevet att Gud har tre lösningar för tre problem. Problem ett var synd. Det står här, ni var döda genom era överträdelse och er oomskurna natur. Överträdelse kan vara ett annat ord för synd. Allt som vi gör som är mot Gud. Genom synd är vi utlämnad från Guds familj, för det gör oss oren. Det betyder att vi inte kan komma nära en Gud som är helig. Syndens lön är döden. Det är ett stort problem. Och sen Paulus pratar om skärelse. Och det är någonting som då i Gamla testamentet behövde männen från Guds folk göra för att visa att de var helig. De var en del av Guds familj. Det var en tecken av renhet. Det visade att de tillhörde Gud. Så när Paulus pratar om det här, vi hade oomskurna natur, betyder det att vi var orena. Vi var inte längre en del av Guds folk på grund av vår synd. Synd är inte ett problem som vi kan lösa själva. Det är hopplöst för oss. Hopplöst problem för oss. När jag var 19 skrapade jag min mamma och pappas bil. Jag körde bilen till jobbet och parkerade utanför jobbet och skrapade bilen mot bilen bredvid. Och det var ett problem. För jag hade inte försäkringen, utan det var i min pappas namn. Så visst kunde jag köra, men det var inte min försäkring, det var min pappas. Så jag behövde tala om det honom och han behövde fixa det. Det var endast han som kunde prata med försäkringsbolaget. Och det var också ett problem, för jag hade inte tillräckligt pengar. Jag tjänade 30 kronor i timmen. Det här var inte bra. Det var ett problem som jag inte kunde lösa. Utan det var endast min pappa som kunde hjälpa. Han kunde hjälpa med försäkringsbolaget och med pengar. Och han var väldigt snäll och hjälpte mig. Och det är jag tacksam för, kan jag säga. Men Gud, han är ännu mer nådefull än min pappa var. Gud här löser största problemet som kunde ha någonsin hänt. Och det problemet med vår synd. Vad är Guds lösning då? Det är att tillåta Jesus vara arresterad och dödad. Han som var en kung. Gud bland människor. Det var inte förväntat. Fast profetera, det var profeterat om i Gamla testamentet. Och även Jesus själv undervisade om det. Men lärjungar, de hade inte fattat att Jesus behövde dö. Judarna hade inte fattat heller. Och det såg ut till Jesus lärjungar att hans korsfästelse var en tragedi. Varför vet vi det? För att de är rädda. Peter förnekar Jesus 3 gånger. Nu att Jesus har varit arresterad vill inte Peter erkänna att han var en del av lärjungarna. Han är rädd. Det här är kris. Men nu vet vi att Jesus behövde dö så att han kunde betala priset för alla våra synder. Nu vet vi det. Nu ser vi det här i Kolosserbrevet. Det var en annan lösning som var tillräcklig. I Gamla testamentet hade vi år efter år över prästerna offrade kalvar och bockar för människors synder, men det var inte tillräckligt. Endast Jesus var den som kunde betala priset en gång för alla. Han som var Gud och människa. Han som var oskyldig. Och det var Guds lösning. Vi ser det här i texten. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Vilket utbyte! Vi var döda i våra synder, men genom korset har Gud gjort oss levande med Kristus. Det betyder att om du tror på Jesus, Guds makt att förlåta dig och befria dig från din synd är större än syndens makt att förstöra ditt liv och din framtid. Guds makt och Guds förlåtelse är större än dina synder. Nu när vi tror på Jesus lever vi som förlåtna och fria. Det här var en omöjlig lösning. Det här var omöjligt. Men Gud kan göra det omöjliga möjligt. Synd såg ut som ett mål för fiendens sida. Vi skulle förlora. Men det var stor seger. Och om du sitter även här idag och har inte träffat Jesus än. Här är en bra dag. Idag är en bra dag att komma till honom. Och be han förlåta dig från dina synder. Och ta emot Guds lösning för din synd. Men problem 2, det var lagen. Lagen var problem 2. Han har utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav, står det här. Problem 2 är så här. Det fanns ett skuldebrev som visade tydligt att lagen hade krav över oss och vi inte hade nått dem. Vi har inte bara syndat mot Gud utan vi har också brutit mot Guds lag. Lagen är en sträng mästare. Så snart du har missat en enda del av lagen har du brutit mot hela lagen. Och vi kanske sitter här och tänker, ja men jag är en god människa. Jag gör bra saker ibland. Jag har inte dödat någon. Jag har varit trofast i min äktenskap. Jag har inte liksom sagt någonting dumt om Gud. Men har du någon gång önskat en finare hus eller finare bil eller finare mobiltelefon eller finare kläder än någon annan? Eller har du någon gång lagt mer tid till ditt jobb än till Gud? Eller har du någon gång varit arg mot dina föräldrar? Aj. Jesus säger så här i Matteus 5. Matteus 5 och 21. Ni har hört att det är sagt, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Nej. Det är inte bra. Om vi vill ha lagen som vår räddare måste vi kunna uppfylla varenda del av lagens krav. Har ni någon gång haft en dag när ni har nått alla av era standard och förväntningar för sig själva? Har ni någon gång haft en dag när allting gick bra? Jag har aldrig haft en sån dag. Jag vet inte om det är bara mig, men jag tror inte. Jag tror inte att vi har de dagar. Men om vi inte kan nå våran standard, hur kan vi tänka vi kunde nå Guds? Och varenda dag. Det är ingen av oss här som kan uppfylla lagens krav. Det är ett stort problem. Men det är goda nyheter för oss här idag. Gud har en lösning. Gud har en lösning för lagens krav som är över oss. Så lagen kan komma till mig till exempel och säga så här. Men du, Esther, jag vet att du har inte alltid respekterat din föräldrar. Och du också ibland har varit lite skrikarg. Och du också ibland har inte gett Gud tillräcklig till bedjan. Och jag måste stanna här och säga jag är skyldig. Jag har skuld. Men Jesus har lösningen. Det är endast Jesus som kan uppfylla alla av lagens krav. Och då bryter han lagens makt över mig. Över dig och mig. Skuldbrevet nu blir gårdagens nyheter. Jesus spikade fast det till korset när han tillät sig själv vara fast spikat till korset. Jag tycker det är intressant att judiska prästerna, de försöker använda lagen för att arrestera Jesus. Det som de har emot Jesus är att han säger han är Gud. Då bryter han emot de 10 bud. Fast han är Gud. Så det är ingen lögn. Det ser ut som seger att lagen har vunnit, att judarna har vunnit. Men Jesus svarar så här i Johannes 19. När han pratar med Pilatus. Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått det från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Judarna tror att de gör en tjänst för Gud när de arresterar Jesus. De förväntar Guds bra jobbat. Fast de leker en lek med religion och med politik och de förlorar. De använder lagen mot Jesus men det är de som hamnar i större skuld till lagen själva. Lagen försöker fånga oss och Jesus, men han övervinner lagen för att han uppfyller alla av lagens krav. Och om vi tror på honom är vi i honom, så då är vi fria. Så problem 1 är löst med synd. Problem 2, lagen, det är löst. Problem 3 då, fienden. Vers 15 säger så här. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Problem 3 är att fienden har makt. På grund av syndafallet har fienden makt över hela världen över skapelsen och över oss. Adam och Eva gav bort deras auktoritet till fienden när de tog hans råd och åt av trädet av kunskap om gott och ont. Så tredje problemet här i Kolosserbrevet är att härskarna och makterna nu har auktoritet över världen. Då är skapelsen inte vad det kunde ha varit. Då är vi inte fria som vi kunde ha varit. Och då är det att mörka regerar nu istället än ljus. Jag vet inte om ni känner det här sagan Häxan och Lejonet av C.S. Lewis. Och berättelsen beskriver när barnen kommer in till den här magiska världen Narnia genom en gammal garderob. Och Narnia ligger under den vita häxens makt. Men de fyra barn har en viktig roll att ta tillbaka Narnia med hjälp av lejonet Aslan. Ni kanske känner det igen. Men i sagan, en av barnen, Edmund, han står i skuld till den vita häxan eftersom han sviker sina syskon. Då säger häxan att Edmund behöver dö. Men Aslan, han väljer dö i Edmunds plats. När Aslan dör här, nu ser jag det vänster bild, tänker den vita häxan att hon har besegrat. Men det är inte så. För hon visste inte om det här stora djupa magi som betyder att Aslan skulle leva igen. Han hade faktiskt besegrat den vita häxens magi totalt. Och vi ser det i andra bilden när stenbordet är förkrossat. Och C.S. Lewis, han var en kristen och han skrev sagan som en metafor för det som Jesus gjorde på korset. Fienden, han måste ha tänkt att han hade haft en fullkomlig seger över Jesus när Jesus var där. Han måste ha tänkt, yes, nu kommer jag ha all makt över allting. Men han visste inte, han hade gjort ett självmål. Jesus tillät sig då på korset. Det här var Guds plan från början. Det var profeterat genom hela Gamla testamentet. Jesus själv undervisade om det här i Markus. Vi ser Markus 10:45. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här var alltid Guds plan. Och Jesus till och med även bestämde när han skulle ta sitt sista andetag. I Johannes står det och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Han hade den största makten genom det hela. Så det såg ut som förlust. Men Gud hade en djupare plan. Och det som vi läste i Kolosserbrevet visar oss att det som fienden tänkte var hans triumf gjorde honom till allmänt åtlöja. Det som såg ut som förlust var fullkomlig seger över härskarna och makterna. Över fienden, över all ondemakt. Det står så här i vers 15. Han gjorde dem till allmänt åtlöja när han triumferade över dem på korset. Mörka kan inte längre regera i ditt liv när du tror på Jesus. För Guds ljus är större. Och så betyder det att den här dagen, långfredag, är en dag med två sidor. På den ena sidan ser vi hur tragiskt det är att Gud behövde dö. Det här är vårt fel på grund av syndafallet, på grund av våra synder. Och vi behöver förstås förstå tyngden av det. Det är sorg på en sån dag. Men som jag sa i början, det är inte en hopplös sorg. Det här är en dag med mycket hopp. dagen också är en dag av stor triumf. Dagen är en dag när Jesus övervinner över synd, över lagen och över fienden. Så stanna inte kvar i sorgen utan titta upp till korset med tacksamhet och ta emot din frihet från syndens makt, från lagens makt, från fiendens makt. För den makten är större än makten av din synd eller lagen eller fienden. Jesus har den största makt. Så det här är en tacksamhetsdag. Det är segerdag. Men vad betyder långfredag för dig? Vad betyder det för dig att Jesus triumferade på korset? Vad betyder det för dig att han hade full kontroll även i den svåraste tiden för honom? Om du är här idag och inte känner Jesus, betyder det att du kan vara förlåten? Om du är här idag och du känner hela tiden jag når aldrig standarden, så kan du ta emot Jesus seger över lagen. Om du är här idag och du känner att mörker har haft för mycket plats i ditt liv, kan du ta emot Jesus seger över fienden. Vi ska be nu, men jag vill att ni funderar igenom de här frågorna och se vad långfredag betyder för dig. Vad betyder långfredag för din vän som inte tror än på Jesus? Ska vi vi ber och sen vi lovprisar tillsammans. Gud, jag tackar dig att du väljer att gå igenom en smärtsam död, en hemsk död för oss, så att vi kunde ta emot förlåtelse och frihet och komma in i din familj. Gud, hjälp oss ta del av det som du har vunnit för oss. Gud, jag ber att vi kunde se vad du har gjort på ett nytt sätt och se hur det även med vackert än vi kunde ha tänkt vad du har gjort för oss. Gud, led oss närmare dig idag när vi funderar på det som du har gjort för oss. Gud, när vi lovprisar dig nu, led oss närmare dig och ditt hjärta för oss och din kärlek för oss. Amen.